I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, är det, rullar bandet?
Det gör det! Det gör det!
Anna Björk, alltså det, välkommen till säsong 6 av succépodden Haverikommissionen. Säsong 6, det är så sjukt mäktigt.
Ja, det är det. Alltså det är så mäktigt och jag är faktiskt... idag är jag faktiskt övertänd.
Är det så?
Ja, det är...
För att du har haft...
Jag har så himla långt... Jag har liksom varit på grönbete så länge, du vet...
Avgiftning, helt, cold turkey.
Ja, så långt lov ifrån den här podden så känner jag helt full av poddämnen. Och så är jag så himla glad att vara här och träffa dig.
Jag bara var larvare. Men jag är också det. Men du, vi har ju fått så mycket, jag har fått så mycket
alltså skit, mail. Eller?
Vad sa du?
Har du fått så mycket skit?
Nej, tvärtom. Jag har fått så mycket liksom mail, olika slags sociala mediereaktioner från folk som är sjukt bittra på att vi, alltså att vi överhuvudtaget inte har jobbat på en månad. Alltså vi
har haft ett jullov, men det var ju menar skit.
Extremt långt. Och till exempel så skriver ju våran väninna, våran ständiga väninna och kanske våran bästa lyssnare, Saskia i Karlstad skriver så här: Dearest Lasse, jag hoppas innerligt att det blir en poddinspelning den här veckan så att fredagen blir en bra start på helgen. Man får ju abstinens utan nya musikvägledningar. Ha det gött, skriver hon. På värmländska.
Aha, tror jag på göteborgska.
Nej, det var liksom nej, en hon bor i Hammarö utanför Karlstad. Hon skriver så här, quote: Maturing is realizing how many things you don't, how many things that don't require your comment. Och då tänker jag, det är lite taskigt att bli mogen är att inse hur många saker man inte måste ha åsikt om. Fast jag tycker, då är ju inte vi mogna.
Nej, men det kanske finns andra saker som pekar på att vi inte är, eller?
Eller hur?
Ja, det är meningen, att inte växa upp. Men okej, men jag förstår. Jag tycker faktiskt, min personliga åsikt är att det inte är okej för poddar att ha olika former av lov och så. För det är ju när man har lov som man ännu mer behöver dem. Så jag ber om ursäkt för att vi har varit borta, men det har faktiskt inte riktigt logistiskt funkat, eller hur? För vi har firat så himla mycket jul. Nej, ja, men jag har varit i Los Angeles och left life. Alltså.
Ja, men du har ju varit en klimatkatastrof. Du har rest, du har varit i Chutahiti, du har varit i Chutahiti i Europa. Du har försökt ta körkort.
Jag har åkt snowboard.
Hela din tillvaro är en skamkatastrof, kan man säga, på alla sätt.
Ja, jag flyger
inte överallt.
Kan du
tänka dig att bemöta det?
Nej, det
helt
kan jag.
Helt oförberedd.
Ja, nej, men det är helt okej.
Jag har en unken kvinnosyn och du har ganska mycket skam.
Flygskam.
Det är väl det vi måste jobba med.
Ja, nej, jag tycker det är helt värdelöst såklart att sitta och skämmas för att det som släpps ut när jag reser. jag kan inte försvara det. Jag tänker inte försvara det. Det finns inget försvar, så det har jag inte. Men jag är...
Los Angeles har ändå för att jobba.
Ja, men ändå.
Och träffa dina idoler.
Man kan väl välja att inte jobba på det sättet. Man kan väl säga nej till jobb om man är sån. Men det jag inte har... Eller det, vad ska man säga så här? Det jag har i... på mitt flygkonto. Det jag inte har på mitt flygkonto. Samvete har jag på mitt resterande... klimatkonto, tänker jag. Jag har varit vegetarian hela mitt liv i princip. Jag läste att ensamstående mammor är bäst för klimatet.
Ja, är det så?
Ja, men det är för att, dels för att kvinnor är mer miljömedvetna, så här, slösar mindre, sopsorterar, tänker mer miljömedvetet, och ensamstående mamma har mycket mindre pengar, så att man så här, konsumerar inte så mycket helt enkelt. Jag tror att det har med det att göra. Men det tyckte jag var en väldigt skön fakta som kanske inte gällde mig, men som jag kan slänga fram när någon... Ja, jag jobbar jättehårt för andra saker och försöker vara så medveten jag kan. Men det är skitdumt att flyga. Men jag har tänkt på det. En sak som jag har tänkt på, det är häromdagen så tog jag en så sjukt vacker bild ifrån flygplanet. Som var liksom helt ljusblå, helt ljusrosa och liksom typ det finaste jag hade sett. Men det tycker jag inte känns okej.
Lade du exempel, inte ut posta. Den då?
Nej, det gör jag inte. Därför att det förhärligar flygande. Mm. Liksom. På den nivån. Så tänker jag att man kan ta ett ansvar. Att man inte, om jag reser så behöver jag liksom inte förhärliga själva flygandet. Åtminstone att göra det till en grej. Ja, det är någonting som jag tänkte på i alla fall.
Bra, du får lägga ut en bild samtidigt på hur hela Australien håller på att brinna upp kanske.
Mm. Ja, nej, men och sen så, om vi verkligen ska prata allvar om det, så är det faktiskt så, dessutom så tycker jag ju inte att det är rätt att skamma på individnivå på det sättet, utan jag tycker ju att det man verkligen ska göra är på en beslutsfattande nivå på, för att verkligen göra bra saker för klimatet och framförallt för flygning och sånt där. Så jag tycker inte att det är riktigt rätt
väg. Det tycker jag också.
Men däremot så kan man ta ansvar själv och så, men... Ja, men ska vi sluta prata om det? Skittråkigt. Det var jättefantastiskt. Men jag träffade nästan Harry Styles, din älskling.
Ja, träffade du nästan honom?
Ja.
Han ville bara nästan träffa dig.
Nej, men jag träffade inte honom. Jag såg hans release. Jag var på hans releasefest.
Bra.
För hans nya album.
Tycker du att hans album är bra?
Ja, det tycker jag. Jag tycker framför allt att sista låten, som också är titelspåret, Fine Line, är helt magnifik. Mm. Det är liksom... Den börjar lite så här Bon Iver-aktigt och jag vet inte, håller på i 5-6 minuter och liksom kan väl ses som en värdig uppföljare till Sign of Times.
Och det är ju stora ord.
Mm. Ja, men Vad tycker du?
Ja, jag tycker också att den är bra, men jag har snöat in på några andra skivor, så att jag har försummat den, kan jag säga.
Men vi kan väl lyssna på den och prata om den.
Vi kan detaljanalysera den någon gång, eftersom han är en av dem. Mest intressanta artisterna tycker jag i vår tid.
Ah.
Som har mest att säga musikaliskt och på annat sätt.
Ja, ja. Visst, vi återkommer till dig, Harry.
Men jag har i alla fall havererat på dig och ditt flygande nu och ditt bilkörande. Tack. Och du har inget körkort än, kan vi väl också konstatera. Mm. Det är inte jag som har havererat på min egen kvinnosyn, vill jag poängtera. Det är du som brukar göra det.
Ja, men du brukar slänga upp den själv. Faktiskt.
Ja, men jag lyssnade på ditt gamla påhopp på mig för mitt Tina Turner.
Det är inget påhopp, jag lyssnade nästan, också
det
på det.
Haveri. Du började nästan gråta. Jag började nästan gråta. Nu börjar rösten tjockna sig också. Nej.
Men, det är inte jag som är problemet.
Gråta över ditt taskiga påhopp.
Nej, jag hjälper dig.
Och mig själv.
Jag hjälper ju dig att bli en bättre människa.
Ja.
Och att inte bli påhoppad av andra människor hela tiden. För hur du ska liksom kunna...
Jag vet, men jag tycker att det där kan ju regeringar bestämma vad man får... tycka och inte tycka om Tina Turners ben. Nej, skitsamma. Vi skärper till oss nu. Vi ska i alla fall knyta ihop säcken idag. Med när det gäller 2019 års musik. Och så ska vi titta också på krisen kring svensk hiphop och Arga snickaren och Malou von Sivers.
Ja.
Och titta lite framåt också på vad som kommer för godsaker.
Och allt det här låter ju lite som att vi kanske har legat under en sten.
Det har vi ju.
Ja, det har vi.
Bara
vi har legat under en sten.
Det har kommit sjukt lite nya skivor. Vi har legat under en sten.
Sugit åt oss av allt nytt.
Jag tror faktiskt att i ett av de sista avsnitten så utlovade vi att vi skulle knyta ihop 2019.
Ja, men det är klart att vi ska göra det. Alla väntar. Alltså, ja. Jag har faktiskt fått många förfrågningar om det, så det är klart att vi gör det.
Om vi börjar med årets 2019 års bästa låt. Vilken skulle du säga att det var?
2019? Nej, men jag skulle vilja säga så här faktiskt. Att... om jag, som jag gör i den här podden, går väldigt mycket och analyserar den breda popmusiken som vi båda ofta vill slå ett slag för.
Mm.
så tycker jag att det har kommit en låt förra året som står ut och som liksom är en sån där oundviklig låt. Alltså som man inte kan komma undan. När den spelas så bara griper den tagen och den släpper inte.
Jag vet ju inte vilken du har.
Nej, det är spännande.
Tänk det här så att jag är nervös för att jag inte ens vet vad det är för låt.
Men jag säger ju att det är en bred poplåt. I breda poplåtsfåran. Och de låtar som gör det med mig är oftast någon form av ballader. Mm. Och jag ska faktiskt jämföra den här låten med Rihannas Stay, som är en av mina absoluta bästa låtar någonsin. Mm.
Den har vi pratat om några gånger. Vi är överens om det.
Mm. Svenskar är inblandade i låtskrivandet av den här låten, men det är en amerikansk artist som framför den.
Men svenskar är inblandade alltså?
Ja.
Jag borde kanske kunna gissa, men det kan jag inte.
Nej. Nej, men det är Selena Gomez låt.
Wow.
Lose You to Love Me. Som ryktas handla om Justin Bieber.
I know. Vilka svenskar inblandade
i den?
Det finns
liksom också en väldigt tydlig... Och nu börjar jag spela den också.
Nu kommer du bli stämd.
Ja. Nej, men det finns en väldigt tydlig popskvallernivå på den också. Med Justin Bieber.
Berätta.
Nej, men det som jag sa, att den ryktas handla om hennes relation med Justin Bieber. Mycket skoj tycker jag. Han är också i blåsväder, det skulle vi kunna prata om vi inte hade haft...
Men är han blåsväder för något mer än att han har fått fästingbett?
Ja.
Vad har han dummat sig också?
Han har ju fått fästingbett och han har då lidit av samma sjukdom som en annan musikikon. Gjorde under flera år och också har gjort en väldigt stor affär av.
Vet du vem?
Nej. Nej, men
vilken då?
Borrelia heter ju sjukdomen, men Kathleen Hanna, som jag alltid tjatar om, från Bikini Kill. Det finns en dokumentärfilm om henne och i den så hon ältar och ältar och ältar, för hon mådde nog väldigt dåligt och det var borta i flera år innan de liksom förstod vad det var för fel på henne. Och hon har ju liksom blivit bra igen, men jag bara tyckte det var lite kul.
Men
att
var det
känns...
Borrelia eller?
Mm?
Wow, jaha.
Den här Lyme disease, det är väl Borrelia, ja.
Men att vara i blåsväder och
nej, men det var inte blåsväder.
Men har han dummat sig också?
Hans blåsväder är ju att hans senaste singel som han släppte, i och med den så uppmanade han sina fans att manipulera Spotify bland annat för att få så många streams att den skulle hamna liksom på topplistor och sådär. Det är någonting som är väldigt mycket tid
och
som
jag gärna åt tycker jag. Ja. Eftersom han inte behöver fler streams.
Nej.
Han har ju tillräckligt stor del av den kakan, kan man tycka.
Ja, men så tävlar han också mot andra som manipulerar. Så det blir liksom så himla löjligt. Det är som de här cykelloppen när alla dopar sig till slut. Så det blir liksom... Vadå? Det funkar ju inte.
Ja, men det kommer att bli lika... Alltså, de här streamingtjänsterna kommer att bli lika... Alltså, svåranalyserade och oanvändbara när det gäller att fördela pengar. Som de piratsajterna som fanns innan, där folk... streamade musik.
Mm.
Så till slut så kommer de inte att tjäna pengar ens på... Alltså, det kan väl leda till att artisterna inte kommer att kunna tjäna pengar ens på från streamingsajterna för sin musik längre. Och då är de tillbaka på ruta noll. För det har ju skrivits massor. Det är många som gör så här.
Mm.
Och
absolut.
Uppmanar alla. Och de köper säkert falska streamingar.
Man kan köpa,
typ
det...
från Ryssland eller vad man nu köper sånt ifrån. Så att det blir helt oanvändbart.
Ja. Men det har också varit så länge. Så det är liksom så himla svårt att se alla så här listor. alltså, när någon utses till den mest spelade artisten och sådana saker, så har jag har alltid varit tveksam till det. För att jag vet att så länge Spotify har funnits har man också kunnat köpa streams. Precis som Instagram, man kan köpa följare på Instagram och så vidare. Mm. Så det är liksom... Det säger så lite.
Fake om news på något sätt ju, som... Ja. Inte ens det blir pålitligt.
Näpp. Men tillbaka till min topplista.
Ja.
Ja, gillar du den här låten?
Ja.
Har du hört den här
låten?
Ja, absolut.
Jag gillar henne och jag gillar hennes nya album, även om jag tycker att det var lite tråkigt och lite slätstruket. Men nej, jag tycker det är bra.
Ja.
Alltså, jag tycker hon är en av dem. Hon och Camila Cabello.
Ja.
Eller hur uttalas det?
Cabello. LLDB
är ju,
liksom...
är ju såna, två artister som gör... ny, spännande, intressant dansmusik i den världen tycker jag, som Ja, kanske de bästa just nu.
Jag tycker inte det är dansmusik.
Jag gillar ju dessutom Ed Sheeran, vill jag poängtera. Så att jag står ju för min dåliga smak.
Ja, det gör du. Vad tycker du då om Alicia Keys senaste singel Underdog? Som...
Jättehyfsad.
Ja, den men är inte ju... mer. Jag tycker den är skitbra. Trots att den är gjord tillsammans med Ed Sheeran. Och trots att den har något väldigt ompigt från honom liksom med sig. Så tycker jag att den är jättehittig och superbra.
Men jag tycker ju liksom att... Jag tycker hans låt från 2019... Den var väl från 2019. I'm at a party I don't want to be at. Det var väl han och Justin Bieber, va? Justin Bieber. Du rycker på axlarna frakt.
Det är kanske
2019s...
allra största låt.
Ja, bästa poplåt, tycker jag.
Jag tror också den är typ störst på jättemånga listor.
Ja.
Och det jag vet inte vilken du menar.
Ja, men det är dessutom att två sådana där rödhåriga, trevliga grabbar sjunger att de känner sig bortkomna på en fest. Det tycker jag är lite gulligt. Det har vi alla gjort någon gång, Anna.
Ja.
Känns sig bortkomna på ett kalas.
Då vill man kalla det så här den nya manligheten också, men det är det ju inte. Det är ju en gamla, vanliga musikerkille.
Kvinnligt ny och känna sig misslyckad eller fel på en fest. Det tycker jag är sjukt allmängiltigt.
Ja, men jag menar att det är omacho.
Ja.
Det är det som är det nya, menar jag.
Ja. Men jag tycker att Miss Lees, de här låtarna från Så mycket bättre, tycker jag kunde ha hamnat på de här listorna, eftersom jag tycker att de stack ut som nyskapande svensk popmusik.
Mm. Jag tycker du också återkommer att, verkligen till det?
Ja, därför att jag tycker att det stack ut är på många sätt slätstruket svenskt musik. Och där
och tv-program.
Det skapades jättemycket bra musik, men det var få saker som stack ut som... Att man verkligen vågade göra någonting som inte låter som allt annat.
Ja,
det tycker jag faktiskt att hon gjorde.
Verkligen.
Nu vägrade du titta på det programmet. Men hennes grejer där tycker jag stack ut som...
Men
faktiskt nyskapande, trots att det bara var... Man tar en gammal låt och gör något.
Fick de något genomslag?
Ja, hennes grejer fick... Alltså, de är uppe över 15 miljoner streamingar, den mest populära.
Eller har hon köpt dem?
Eller hur? Det kan vara så fuskigt.
Ja. Nej, men jag var faktiskt med dig om att det svenska popåret... jag tycker inte heller att det har varit storslaget eller särskilt vågat eller stuckit ut så särskilt mycket.
Men det var ju bra och trevligt och poppigt. Alltså, och Smith & Tells,
liksom så här...
Smith & Tells låtar... Och låtar som de också har skrivit åt andra tycker jag också påverkade. Men det var ju trallvänligt mest, kan man ju säga.
Men liksom det käcka, trevliga popmusik. Svenska popmusiken har haft ett så här ganska bra år. Ja,
men
ett
år, bra år till.
Ja, exakt. De mer så etablerat ändå. Och bara, nu är vi verkligen jätteduktiga på det. Mm. Så, sen så har det ju varit väldigt mycket hiphop. Det har kommit så extremt mycket svensk hiphop. Det har handlat väldigt mycket om svensk hiphop. Ja. Och det har liksom streamat väldigt mycket svensk hiphop. Och där kan man ju säga att det både har hänt mycket och inte
för
hänt mycket.
Mycket. Men vi återkommer till det.
Ja, men det kan vi göra verkligen.
Men du, har du någon mer sån här årets tjosan?
Ja, jag skulle vilja lyfta och säga årets bästa album. Det kommer inte som någon överraskning för någon som har hört mig prata tidigare. Eller under 2019, för jag tycker att det var så otroligt enkelt val. Det var självklart.
Årets bästa album, hela världen.
Ja, hela världen.
Vilket var då?
Lana Del Reys album Norman fucking Rockwell.
Spännande.
Nej, men det kanske inte låter som så spännande val, men jag tycker att det är ett så magnifikt album som vågar vara ett kliv åt sidan. Väldigt liksom poppigt, men samtidigt otroligt stillsamt och vackert.
Men du, jag trodde det var en helt annan skiva som var ditt. Är det inte så att din lista i Svenska Dagbladet publicerades upp och ner? I den grafiskt inte helt perfekta produkten Svenska Dagbladet. Är det så på allvar att det var upp och ner? Ja.
Det beror på. Om man läste webbversionen så fick man en variant av min topp fem bästa album. Och om man läste pappersversionen så fick man en annan. Jag tycker man kan väl få välja den som man tycker passar bäst.
Mm.
Så kan man väl säga. Alla var bra.
Men nu kan du i alla fall säga idag att årets bästa album enligt dig var Lana Del Rey.
Ja.
Norman fucking Rockwell heter
det. Ja.
Bra. Vill du höra vad jag har ju också gjort en lista som publicerades lite grann här och där.
Men jag tycker för att bara säga en sak att det finns jag tycker Nadja Terana har gjort årets bästa svenska album.
Vad kul.
Ja, så det vill jag verkligen
lite omskrivet.
Ja, väldigt lite.
För lite.
Och på tal om det vi sa om att det är slätstruket och tråkigt, det här är ett album som inte är slätstruket eller tråkigt på något sätt, som mixar genrer som pop och grunge och rap och ämnen som känns jätteviktiga och relevanta och vassa i ett svinbra album. Mm. Så det tycker jag är årets svenska och också något för alla att upptäcka.
Men jag hade ju Sara Parkman, Vesper, som en variant av det på min lista och som inte låter som allt annat och som är lite så här... andligt också, som jag är väldigt svag för.
Jag tror jag också.
Men jag har gjort en hel lista. Jag ska väl börja.
Hur lång är den där?
Den är för lång, så att jag kan väl börja babbla lite. Jag tar väldigt kort. Melissa Horn, Konstgjord andning, har jag långt nere. Jag har faktiskt också med Lars Winnerbäcks Eldtuppen.
Oj.
För att jag tycker att den är så bra i början. Och det är så bra texter. Och jag tycker att han har en hög nivå på melodierna.
Du vet, jag såg honom live.
På Globen?
Ja.
Wow.
Men det ska inte störa din
Nej.
Lista.
Det var bra konsert, har jag hört talas om.
Ja.
Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än, har jag. Ja.
Det har ju varit ett mål i år.
Ja, men verkligen.
Hon symboliserar väl det där som vi sa.
Hon finns på så många liksom lister, både på bland människor som skriver på Facebook och på Instagram och sådana grejer. Är helt besatt av henne och människor i hennes ålder. Mm. Och mest brudar, men även killar faktiskt. Ja. Upptäckte jag till min stora förvåning.
Men jag tycker det har varit så självklart Molly Sandéns popår, svenska pop. Alltså helt...
Nästan allt på det här albumet är ju skitbra. Mm. Och så gjorde hon ett ledmotiv till en tv-serie också som Rosa Himmel. Hon i och för sig inte har skrivit själv, men som är en strålande version.
Ja.
Så att jag håller så med. Liksom, hon kan verkligen kunna göra.
Och verkligen tagit hem att så här rebranda sig själv och göra om sig själv till en vuxen variant av Molly Sandén.
Ja. Jag har ju med...
Hon är skitcool. Hon är faktiskt
hon grym. Är bra. Hon var med i din bok också, kan vi säga.
Fick pris också.
Ja. Kommer du få ännu fler snart. I diverse olika galor.
Vi får väl se.
Peter Gull och alla diverse. Jag är jävligt svag för amerikana. Mm. Så att sen har jag en amerikansk medelåldersbrud som heter Patty Griffin. Som gjorde ett album förra året som hette samma sak som hon själv. Mm. Svinbra på många sätt. Mycket så här känslodrypande, du vet, låtar om meningen med livet. Sen har jag på nionde plats Taylor Swift.
Ja.
Lover.
Ja.
Svinbra tycker jag.
Det tycker jag med.
Jag har börjat lyssna på den igen och tycker att den är så bra.
Jag också tycker Lover, alltså titelspåret är också en av mina höjdpunkter som låter.
Ja.
Svinbra.
Det är nästan så att den låter svensk. Nu har jag inte koll på om den är det, men jag kan tänka mig att den är det.
Nej, men det är ju den samma är person det. Som har skrivit...
Alla.
Och process som har gjort Lana Del Reys album. Kommer du inte ihåg, vi pratade om den här konspirationen.
Men han är ju svensk. Nej, jag skojar bara. Hörru du... Daniel Norgren är svensk däremot. Han är från Borås. Wu Dang har jag på åttonde plats. Det tycker jag framstår som ett strålande. Den är så bra fortfarande, den skivan. Nu har han ju fått ett andra liv.
Ja.
Dels för att han har blivit väldigt omskriven i USA. Men han har en låt som är med i tv-reklam. Så att han kanske till och med också börjar tjäna lite pengar.
Aha.
Precis som Sara Klang visade sig kunna göra tack vare tv-reklam.
Mm. Vad tycker vi om det då?
Jag tycker att det är helt okej nu. För att det lyfter ju faktiskt artister under en tid när det är rätt svårt för artister att lyfta genom spelningar.
Mm.
Så att jag har inga moraliska betänkligheter. Jag unnar honom all framgång.
Alla
han
pengar.
Kan få. Och jag unnar också Sara Klang framgången hon har fått tack vare Volvo eller vad det är. Daniel Norgren är något försäkringsbolag, men och du vet, en alldeles nyfödd bebis visas till Daniel Norgrens musik. Det kan ju inte bli bättre än så.
Mm.
Du vet vad, du har sett den?
Mm. Reklamen?
Ja.
Ja.
Börjar inte du gråta då? Du gillar ju bebisar.
Ja, men det kanske jag gör. Jag gillar faktiskt bebisar.
Det vet jag väl.
Ja.
Jag kommer när jag läste din mammabloggen eller vad det hette.
Ja.
Det var så bra.
Mammabloggen.
Ja, men det hette något sånt. Men vi släpper det just nu. Vi återkommer till det. Jag ska läsa högt ur din blogg.
Alltså, nu känner jag att jag börjar nästan rådna.
Du vet hur mycket du gillar när jag reklamerar intressanta texter.
Ja.
Och alltså texter som man gärna rådnar lite.
Ja.
Jag ska läsa högt någon gång ur din blogg. Rock'n'rollmamma-blogg.
Vet du att jag har faktiskt en... Jag vet
du
inte skakade
på huvudet där, kan jag berätta för lyssnarna.
Ja. Jag har faktiskt haft två bloggar. Jag vet inte vilken du menar. Men den ena tycker jag faktiskt är svår att hitta nu för tiden.
Men jag har ju säkert några skärmdumpar.
Du är ju en hacker också, så du kan ju gå till Wayback Machine och
på sjunde hämta plats, tillbaka dem. Sjunde plats har jag en artist som jag tror att du aldrig har hört talas om.
Ja.
Alessandra Amoroso. Har du hört talas om henne?
Nej.
Italiensk sångerska.
Okej. Okay.
Som har gjort många album och som jag upptäckte när jag tittade på Seat-galan heter den. Tittade på den på Rai. Och det där, alltså, italiensk skivindustri är ju jävligt stor.
Ja.
Och har också, den italienska musiken har en enorm förankring hos folk. Folk bryr sig om den italienskspråkiga musiken enormt. Alltså, de har så många liksom... stora artister och som har en enorm förankring.
Ja.
De har 50 Thomas Ledin kan man säga. Och så har de en Seat-gala där de bästa albumen belönas.
Ja.
Och så såg jag henne
kul.
Där.
Och du såg en galan.
Ja. Mm. Och det var många som var bra som jag inte hade koll på, och så var det bland annat hon.
Mm.
Och jag har tänkt skriva om det både här och där. Jag har inte gjort det än, men jag ska skriva om det snart. Men alltså, hon har en sån jävla pondus på scen. Alltså, hon intar scenen som alltså de allra mest kända artisterna i världen. Total jävla pondus och dominans. Och så har hon en massa bra låtar. Och sen gjorde hon ett album som heter 10 förra året. Och men det kom precis på slutet på 2018. Mm. Så att egentligen skulle hon inte varit med på den här listan. Men dagarna före nyår kom det ett nytt album med henne.
Ja, nu är inne.
Som heter... 10 noi e voi, alltså 10 ni och vi betyder det ju. Det är alltså live-versioner.
Ja.
Och det är så sjukt bra, tycker jag.
Men vad är det
jag
för genre?
Italiensk popmusik.
Ja.
Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Raff, Umberto Tozzi.
Ja, visst.
Och hon är liksom... Och grejen med italiensk musik när den är så här bra, det är ju att publiken sjunger med.
Ja.
Jag har varit på några konserter i Italien med såna här artister. Och det är så påfallande, fantastiskt att den kvinnliga publiken sjunger med så att det låter högre än artister ofta. Och det här har de tagit med på alla låtar. Alltså, det är så bra. Så att egentligen borde den här nya albumet som... Du vet, hon gjorde alltså en Håkan Hellström, släpper ett album typ på julafton ungefär, så att det inte kommer med på några listor. Men det här albumet är så häftigt och så starkt och med en sån publiknärvaro så att det liknar ingenting annat, skulle jag säga.
Man blir...
Det är stark 5+.
Wow, ja, men man blir väldigt sugen på att kolla upp det här.
Jag tror att du kommer att gilla det.
Men du, vilken svensk artist skulle du vilja skulle göra den grejen då? Alltså,
en som
har
bra
den
på publikkontakt är ju Thomas Ledin, skulle jag säga. Uh-huh. Att få publiken att sjunga med. Men det här,
bland
det här
annat kan jag säga som har varit på Thomas Ledin. Alltså, vet du vad de gjorde när jag var på Thomas
Lars
Ledin?
Lars Winnerbäck har den här strävheten i musiken också som hon har.
Vet du vad som hände när jag var på Thomas Ledin?
Nej. Du grät.
Nej, de visade brösten, kvinnorna. Alltså, de
för
vuxna,
Thomas Ledin?
Vuxna,
du
menar jag.
Brösten är lite generad. De visade brösten, sa du.
Så de gjorde på hårdrockskonserter förr i tiden, så här. Flasha.
Tanter då, eller?
Ja, slags tanter, liksom.
Du, alltså, jag var så chockad. Du också det?
Nej.
Oh.
Jesus.
Och det var Thomas
inte.
Ledin.
Ja.
Vilken konsert då?
I Sofiero slott.
I somras?
Nej, det här var typ...
Fem
år sedan, 6 år.
Ja.
Jag var inte full.
Men vad hemskt. Var Marie Ledin där?
Jag vet inte. Oh. Eller så var det hon som gjorde det.
Var det bara Marie Ledin som visade bröst?
Ja.
Kastade de upp trosor?
Alltså, kanske det.
BHR.
Mm-hmm. Nej, men det var väldigt chockerande i alla fall.
Men du ser, han väcker känslor som man inte har en aning om att han väcker.
Ja, jag vet. Verkligen. Ja. Nej, men nu vill inte jag att du ska prata mer om Thomas Ledin, men intressant. Lars Winnerbäck skulle kunna
Alessandra
göra det.
Alessandra Amoroso finns på Spotify, och lyssna på den nya skivan kan jag säga, för att den slår allt.
Men ska säga, men jag tycker skulle ha, jag tycker Cherry, när jag var på Cherry konsert, hur hennes fans sjung alla låtar och liksom så här interagerar med henne. Ja, och det var så himla vackert.
Alltså det var, och var det himla brudarna som sjöng, eller var det killarna?
Det var brudarna. Ja. Det var så vacker sång, alltså det var så himla fint, så att jag skulle vilja höra Cherrys Ni och jag, eller Ni och vi, eller vad den heter då.
Do it, säger jag bara. De är bra. Alltså då ska de lära ut av italienska skivproducenter, därför att deras sätt att micka publiken är så... Jag har ju lyssnat svinmycket på italiensk musik eftersom jag upptäckte den 1990 när jag var på fotbolls-VM. Mm. Sen är jag ju torsk på det.
Men var det något särskilt som fick dig att fastna för det där då? Eller?
Ja, det var Claudio Baglioni och Raff. Ja. Raff hade gjort en låt ihop med Eros Ramazzotti som heter Anche Tu. Som jag skulle säga, det är kanske den bästa balladen som någonsin har gjorts. Alltså den är så känslodrypande så att den liknar det faktiskt ingenting annat. Det är rock and roll på en hög nivå, italiensk nivå. Men det var sådana artister. Men de är så bra på att micka upp publiken. Det finns en låt med Claudio Baglioni som heter Strada Facendo. Där publiken sjunger med på ett sätt som... Alltså jag ryser varje gång jag hör det. Ja. Okay. Det är 12 plus.
Cherry, du får hyra in en italiensk ljudtekniker. Och...
Vi förmedlar kontakten.
Absolut.
På sjätte plats har jag amerikana igen. The High Women.
Ja, just det.
Det är Brandy Carlile bland annat och två brudar till som har gjort ett album som är riktigt bra, bra låtar. Som ju, hon är ju en bra låtskrivare och de sjunger svinbra, och det är också ett budskap om att lyfta fram kvinnor inom country det är strålande gjort skulle jag säga, och att en av brudarna dessutom i den här mycket framgångsrika gruppen är lesbisk visar ju att det händer saker även i den där världen.
Mm. Och de har fått väldigt mycket uppmärksamhet för just sin,
jag tror att det,
sina låttexter och
det är väl ingen som helst tvekan om att det här är ett av årets bästa album worldwide, tycker många kritiker.
Ja.
Mm. Inte bara jag. Nej. Inte bara gnällgubbar som jag.
Nej,
på femte
men
plats.
Det är många gnällgubbar som du som tycker det, och jag tror att det är det som är poängen med det egentligen, faktiskt, att den har nått er, om man säger
så. Jag tror att många unga kvinnor i USA tycker att det här är svinbra också. Ja.
Väldigt
lite unga kvinnor i Sverige tror jag tycker det däremot.
Jag tycker att det är bra när kvinnor som inte är unga kvinnor också får plats på musikscenen då. Därför att det finns ju mycket unga kvinnor som visserligen kanske har det tufft och så vidare, men det finns ju också otroligt mycket kvinnor som är vuxna eller mognare som få pratar om eller lyfter fram, eller deras röster är ju värda allt. Mm. All kamp och all uppmärksamhet tycker jag.
Men här är tre tjejer som verkligen sjunger svinbra.
De kanske inte är svingamla heller, jag vet inte.
Ja, de är inte purunga.
Nej.
På femte plats, Sara Klang, Creamy Blue.
Woohoo!
Det är också en skiva som jag har börjat lyssna på igen.
Ja.
Och som jag också har skrivit om på några ställen. Och jag är så fascinerad av reaktionerna som jag får när jag skriver om den här skivan.
Mm.
Bland vanliga musiklyssnare.
Mm.
För jättemånga känner inte till henne.
Nej.
Och så får jag hur många mejl och... ryggdunkningar som helst från folk som inte lyssnar på annat än Sara Klang plötsligt.
Men det känns ju som att vi har tjatat om henne jättemycket, och därför kan man bli så här, man vill inte tjata om det igen. Men det känns ju som så här, alltså vem som får chansen kommer inte att älska Sara Klang.
Exakt.
Va?
Det är ju liksom... Och så har jag märkt nu att så funkar det verkligen. Alltså det är redigerare till exempel på en tidning.
Till och med redigerare.
Som gråtande ringde och tackade för tipset för att hon lyssnar inte på annat.
Nej.
Och det blir man ju lite rörd.
Ja, nej men verkligen. Jag tycker att det är väldigt berörande musik och trösterik och allt det där som man vill ha.
Och låtarna tycker jag har växt. Så att hon har gjort två album med så bra låtar.
Mm. Som hon har gjort tillsammans med liksom en producent och... Låt skriva partner, så bra duo där.
Bra. På fjärde plats, visst är det en bra lista jag har?
Ja, den är
tack
jättebra.
Snälla, Anna. På fjärde plats, Nick Cave and the Bad Seeds, Ghosteen skulle jag uttala det. Den finns med på 1000 olika listor. Men, och det är den värd, tycker jag. Jag tycker den är jättebra. Mm. Väldigt sorglig och deprimerande och ledsam, men så fin.
Men lyssnar du mycket på den?
Ja.
Ja. För jag tycker faktiskt också att den
men
är...
inte så mycket just nu, men jag lyssnade på den när den kom.
Ja, men jag tycker också att den är jättefin. Jag tycker liksom det han har gjort är också storartat och temat och allting med den. En del skivor är ju kanske inte att man ändå lyssnar på dem svinmycket på det sättet som man lyssnar på Sara Klang.
Nej,
för de kräver en viss det kräver en viss inramning. Och då tänker jag på Jenny Wilsons skiva Trauma, som jag faktiskt också vill lyfta i det här sammanhanget, som är tillsammans med Hans Ek. Så det är liksom Norrköpings symfoniorkester tillsammans med hennes syntar och svensk text om våldtäkten som hon blev utsatt för, som är så här... Både helt otroligt,
men tycker man att det är bra.
Ja, och liksom och som ett verk, som konstverk. Magnifikt.
Hans sons död och bearbetningen av det. Och det finns ju andra skivor som har varit bra. Leonard Cohens skiva som kom i år är också väldigt bra. Men man blir ju inte glad.
Mm, nej, nej. Men det behöver man inte.
Jag gillar ju att bli glad. Men ibland gillar man ju bara att lyssna på ältande män också.
Ja, men alltså jag är glad, men jag tycker om musik som inte är glad.
Ja, men om jag har varit inte glad under en period, då kanske jag hellre har lyssnat på grejer som ungefär nummer tre på min lista. Lale, Vänta.
Woohoo!
Tycker jag är svinbra. Den håller fortfarande, den växer. Och de svenska låtarna tycker jag är magiska.
Mm.
Sen kom ju Lale med ett album till häromdagen.
Ja, det gjorde hon.
Med nya versioner på sina låtar som hon har skrivit till andra.
Ja.
Och så de låter ju väldigt mycket som Lale-låtar, får man ju säga. Det är ju underbart.
Jag tycker väldigt kul att hon har gjort det, för det är roligt att höra dem i hennes versioner. För som du säger, de är jättetydliga Lale-låtar.
I alla fall är de det nu, plötsligt.
Ja, men jag menar det.
Då var de
man hör det. Nej, men hon har ju plockat fram det, så man bara, just det.
Och de här vändningarna mellan dur och moll, det inser man ju plötsligt hur ensam hon är om det. Det är döhäftigt.
Liksom, om inte annat som ett CV också, att visa upp liksom sitt hantverk på det sättet.
Tycker du att den håller?
Ja, jag tycker att den håller. Jag har inte återkommit till den skivan särskilt mycket dock, men jag tyckte jättemycket om den när jag lyssnade på den. Och jag tyckte framför allt att hon tog ganska mycket kliv framåt textmässigt.
Ja.
Som jag verkligen gillar den.
Tycker du inte att hon har varit bra hela tiden på texter?
Skivan. Det tycker jag. Ja, men jag tycker att hon har liksom pendlat lite mellan teman som har kunnat vara lite, du vet, pretentiösa och svåra på ett sätt som inte har varit så. Jag tycker det här är väldigt bra balans på att fånga, ja, men det är ju jättemycket så här svenskhet och nostalgi, uppväxt och sådär som hon gör jättesnyggt, tycker jag. Mm. Och koncentrerat.
Svenska två.
Skitbra.
Ja, men en mästerlig skiva, tycker jag. Du, på andra plats så har jag ett album som jag inte har sett på en enda lista i Sverige. Och det har jag funderat mycket på. Vad fan kan det bero på? Det är helt obegripligt. För det, alltså från första tonen, hur gitarrerna låter och från sen när sången kommer in. Och
jag tror
sen...
du har det där. Gitarrerna, det tror jag är problemet i sådana fall. Gitarrer är inte populärt.
Tycker folk inte om det?
Nej.
Fast om det är en sjukt välstämd akustisk gitarr då?
Ja, nej, men det finns bara liksom typ två som är okej där.
Distade gitarrer, fybubblan.
Ja.
Men det här är inte sån.
Nej.
Det här är en skiva som jag har inte skrivit en rad om den här skivan. Vi har aldrig pratat om den. Jag tror den kom i mitten på förra året ungefär.
Uh-huh.
Och jag måste ju ta mig samman. För det här är ju det här är liksom en... åtminstone i Sverige, oupptäckt guldgruva, skulle jag säga.
Oj.
Jag kan inte tänka mig annat än att i princip alla skulle älska den här skivan. Till och med du.
Ja, men säg vilken det är.
Det är en amerikansk artist som heter Joe Henry. Och skivan heter The Gospel According to Water. Har du hört talas om artisten och skivan?
Nej, det har jag inte.
I det här programmet får man erkänna när man inte...
Ja, men jag har aldrig problem med att erkänna någonting.
Han har funnits ganska länge och har gjort bra grejer och har fått en hel del uppmärksamhet och awards.
Är detta amerikana genren?
Kan man säga. Ja. Han har till och med någon gång, tror jag, utpekats som den nya Dylan, vilket ju många har gjort.
Ja.
Men han är mest känd, tror jag, för att han är Madonnas svåger.
Jag var tvungen att tänka, 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 tänka.
Han har skrivit några låtar till Madonna också.
Mm-hmm.
Han fick en cancerdiagnos förra året och tänkte lägga av och tänkte dö typ.
Ja.
Sådär. Vi trodde han skulle dö. Så började han göra ett album och sen upptäckte skivbolaget och hans vänner hur otroligt, han började göra inspelningar, hur otroligt bra det här var.
Ja.
Och det är det verkligen. Mm. Alltså det här sticker ut på ett sätt som nästan ingenting annat har gjort på länge, därför att det är så välgjort och det är så känslofyllt. Han sjunger som en gud och de spelar som en gud, gitarr. Men det är också en massa, det är en uråldrig genre, men det här låter så helt nytt.
Okej. Okay.
Jag säger det bara, lyssna på den. Den kommer alla, åtminstone vuxna människor.
Men jag älskar dina tips.
Älska.
Jag älskar dina tips som är här, som inte är så självklara, som är lite mer
Alessandra
dolda.
Alessandra Amoroso
som
och Joe Henry.
Ja.
Alltså det är...
Lägger du
det,
upp
det är
dem som
oupptäckta
en...
guldgruvor.
Lägger vi upp dem som en, på en Spotify-lista?
Tycker
som
jag.
Man kan använda till det här programmet.
Verkligen. Mm. Bra. Och på första plats,
ja,
då har jag ett album som heter Norman fucking Rockwell.
Wow!
Med Lana Del Rey.
Yes.
Som jag tycker är...
Var det på första plats, hörde du?
Ja. Jag skulle ha kunnat lagt Alessandra Amoroso etta om jag hade hunnit.
Nej.
Men jag tycker ändå att, för att, alltså konstnärligt med alla texter och hela juxet, så är verkligen Lana Del Reys album förra årets bästa. Jag brukar börja lyssna på...
Gud, vad glad jag blev. Jag är jätteglad.
Jag brukar börja lyssna på låten som heter... Vi var så jävla upptagna med att skriva the next best American record.
Ah.
Och sen avslutade jag fram till den här Hope is a Dangerous Thing.
Ah.
Som avslutar det reella albumet och sen går jag över till låt nummer ett. Och då har jag liksom hela paketet. Och då är det, om man tar i den ordningen, så tycker jag det är ett mästerverk på, vad kan det vara, 40 minuter.
Varför är det den ordningen?
Jag tycker att den låten är bättre att börja med än...
Ja, du tycker bara
den första låten, det är väl titellåten, var jag för mig.
Du tycker bara att det ska börja där?
Jag tycker man ska börja spela den där.
Men man ska spela alla låtar?
Om man är jätteskeptisk, absolut.
Ja,
är man jätteskeptisk så ska man börja med Hope is a Dangerous Thing.
Ja.
För det är det stora mästerverket.
Det är sista låten, ja.
Tycker jag.
Ja. Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt jättesvårt att plocka ut favoriter i den här. Men jag vet inte var man ska börja. Men,
ja, men tycker
jag
inte att sista låten är... obegripligt bra.
Jo, jag tycker den är...
Kan man spela 90 miljoner gånger?
Ja, men jag tycker det. Men jag tycker ju det om väldigt många på den här. Jag tycker låten innan den som är Happiness is a Butterfly,
ja,
är väldigt bra också. Jag tror att det är den som jag lyssnar på flest gånger, men jag älskar början också. Jag tycker de låtarna är skitbra.
Ja. Det är min lista.
Jag älskar inte alla låtar.
Nej.
Men nästan.
Jag är jävligt nöjd med min lista, och jag tycker också att min lista visar på något sätt
att
albumet, det har vi pratat om ibland, albumet, det här är en analys som jag inte tror stämmer, men att albumet har haft ett bra år igen, för första gången på länge kanske.
Mm.
Jag tror inte att musikbranschen delar den åsikten, men det skiter jag i. Jag tycker det.
Fast jag tror att de artisterna som faktiskt har en väldigt tydlig vision om vad de vill göra, har en kanske lite gammalmodig musikalisk idé om det, som till exempel Lana Del Rey, som bara har såhär skitit i vad skivbolaget tycker man ska göra, det vill säga låtar som är singlar och bra, och gjort album och liksom verkligen såhär vågar göra det fullt ut, tjänar på det och liksom kan göra den typen av album. Men sen så tycker jag till exempel Selena Gomez albumet visar liksom motsatsen. Det behöver ju inte vara ett, alltså det skulle vara en EP, för att det finns massa spår där som är så här helt ointressant, och den är helt ointressant att lyssna på som ett fullt album och sådär. Så det beror på vilken artist det är och hur kompromisslösa de vågar vara, skulle jag säga.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi har lovat att prata om något, om lite viktigare saker.
Ja, men det här är faktiskt så här. Eftersom vi har haft ett långt break, jag har åkt omkring och du har haft jättemysig jul kanske, så bjuder vi på ett extra långt avsnitt idag, eller hur?
Ja. Hinner vi något mer?
Ja.
Då skulle jag vilja fråga dig om du kan säga vem som har skrivit de här raderna.
Ja.
Mina fans undrar vart jag har tagit vägen. Personer som du försöker nå är alltid upptagen. Jag är oslagbar, Muhammad Ali. Jag går runt i Roberto Cavalli. Om jag rör en penna, det är en hitlåt. Jag är inte klar än, jag måste bara komma till mål här.
Men det var som På spåret.
Även om jag satt, det var mitt år. Jag får staten och jag, det är Tom och Jerry. Jag får Glocken att sjunga som Cherry.
Mm.
Vem har skrivit det här?
Yasin Bean.
Bean. Apropå Cherry, din favorit Cherry.
Ja.
Jag får absolut. Glocken, du vet, det är ju en pistol som man massmördar folk gärna med. Han jämför den med Cherrys röst. Det tycker jag är smickrande på något sätt för Cherry. För han menar att Cherrys röst är skoningslös.
Mm.
Det här är Sveriges populäraste artist.
Mm.
Vad säger du om det?
Han släppte en skiva i december, va? Innan jul precis.
En EP.
En EP. När han då kommit ut i fängelset ganska nyligen.
Ja.
Som jag tycker är jättebra.
Ja.
Och jag ska säga det att jag tycker att det finns otroligt mycket svensk rap och hiphop som släpps. Som inte är så bra. Alltså som är så trist och tråkiga produktioner och meningslösa rhymes och så. Den här är liksom så här helt drömska, jättefina produktioner. Lite som Lorenz och Zacharias gjorde på sitt album som kom därför. Inte vet jag vad det nu är. Så här, många år sedan. Liksom poetiskt. Och han skriver jättebra tycker jag. Blandar liksom det här hiphop-kaxet. Klassiska. Med väldigt samtida referenser. Och sitt eget liv. Utan att bli äckligt eller liksom påträngande som det ofta kan vara i de där texterna. Jag tycker det är en jättebra samling låtar.
Mm.
Superstarkt, sorgligt, jättesorgligt.
Jag tycker att en del av de här bakgrunderna låter lite, alltså, de är anmärkningsvärt enkla för att vara den här typen av musik. Några av de här bakgrunderna tänkte jag på, skulle man nästan kunna höra på en dansbandsskiva.
Gud, vad bra sagt, ja. Ja.
Och det kan man inte säga om alla. Men du, han ju för fan knappt komma ut ur häktet och släppa sitt album förrän han blev häktad igen.
Mm.
Och nu är han misstänkt för en mycket grövre brott.
Mm.
Mord.
Mm.
Det är ju inte bra.
Nej, det är gräsligt.
Ja.
Men det är fruktansvärt.
När vi gör det här programmet, så den här podden, så sitter han alltså häktad.
Ja.
Misstänkt för mord.
Ja, ett väldigt brutalt mord.
Ja.
Också.
Alltså, han lever gangster... myten. Gangsta rap-myten, eller vad det heter.
Ja, men eller, han lever väldigt utsatt liv i liksom en del av Sverige där han är en del av det.
Mm.
Och har också skrivit om det. Så, men det är skillnad från många som skriver. Så jag tycker han har skrivit bra. Om det och vad heter det, gangsterrappare får ju göra musik också. Jag tycker
det är
att
inte det jag är ute efter.
Nej, faktiskt inte jag heller. Ibland är jag det. Moral och verk och person och sånt där. Men jag är inte alls det här. Men det är ju... jag vet inte. det finns ju jättemycket för kvällstidningarna naturligtvis att skriva om de här artisterna som också är väldigt inblandade i tungt kriminella gäng som begår fruktansvärda brott. Så det känns som att det är lite, det finns en så här stark polarisering mellan liksom hur viss media skriver om dem kontra vilka de är, och sen så då liksom svårigheten att se vilka som skriver, som är artister eller musiker, skriver om sitt liv eller sin vardag, och vilka som tar det som en pose liksom, mm, och använder det och så vidare. Jag tycker att det är konstigt, eller det som jag har så här tänkt på mest i hela den här geggan av svenska gangsterrappen och liksom den andra innerstadseliten, det har faktiskt varit när advokater har använt de här rapparna i sina, alltså jag har sett flera som använder på Twitter som liksom så här försöker vara jättenere med de här snubbarna, skriver hur bra deras musik är, liknande saker på ett skrattretande sätt när det är en torr advokatsnubbe som inte har någonting med det att göra, som bara då, förstår man ju, går ut på att fiska hem jobb, alltså försvarsjobb för de här personerna som då råkar,
det är ganska osmakligt,
som åker dit hela tiden och behöver advokater. Ja, det är oerhört osmakligt och tydligt. Så här, det tycker jag, det har jag havererat på hemma.
Varje gång som telefonen dricker så drar jag in din årsinkomst, skriver han i den här låten. Vår vän Yasin. Mm. Apropå att reta folk. Mm. Men Handen under Mona Lisas kjola, vad tycker du om den titeln på ett album?
Jag vet inte vad den syftar på. Han rappar det, va?
Det är lite svårt att avgöra vad den har för syfte.
Ja, men det vill väl liksom tafsa
annat
på...
Annat än att provocera, kanske.
Ja, och liksom på etablissemanget och konst och kultur etablissemanget.
Det är liksom den vänliga svenska tolkningen.
Ja.
Det är den vänliga Anna Björk-tolkningen.
Ja, vänligt inställd då, faktiskt. Mm. Mm.
Men du, har du sett hiphop... Arga snickarens hiphop-mission då? Hos Malou. Hos min vän Malou. Har du sett det på inslaget?
Vad var det som hände?
Ja, jag har inte sett det, för jag vägrar titta på det.
Jag har inte heller sett det, för jag vägrar också titta på det.
Men jag har hört, poddare prata om hur gräslig Arga snickaren var. Så att, och det, ja, den linjen håller jag.
Ja, men det räcker ju att Arga snickaren är där överhuvudtaget. Ja,
men jag har sett Sivert Öholm prata om hårdrock också. Så att jag har hört den här typen av debatter,
ja,
tidigare.
Jo, absolut.
Men det är ju alldeles uppenbart att alla unga i alla samhällsklasser lyssnar nästan bara på sån här musik. Och att de älskar det, och att de älskar de här provocerande raderna om knark, kriminalitet, snusk, alltså sex, och allt som det här handlar om. Som texterna mycket handlar om. Och att det är ett sätt att reta upp människor i din och min ålder.
Ja, men verkligen.
Och mammor och papper och moralmänniskor i tv.
Ja, men,
ungefär som min generation lyssnade på psykedelisk knarkmusik.
Mm, mm.
Vad lyssnade din musik på? Spice Girls?
Ja, precis.
Min generation. Men, ja, men allvarligt, vad var det som var provocerande? Ja, det var kanske kommersiell Spice Girls.
Ja, och det skulle det kunna vara mot våra proggföräldrar och sådär. Men det fanns ju också alltså på 90-talet så kom det ju jättemycket amerikansk hiphop med usel kvinnosyn, och du kanske kommer ihåg hur musikvideos såg ut på 90-talet.
Ja, jag kommer ihåg när Snow kom med sin första hiphop-låtarna där, och sen kom de här Twisted Sister, heter de inte det? Nej, de...
Det är väl en hårdrocksband.
Ja, men de här som hade... Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men
det var väldigt så här, kommer du ihåg? Thong Song fanns
det liksom.
Men det är väl inte hiphop du pratar om?
Nej, men det var rap. Och det var texter som föräldrar tyckte var förfärliga.
Nej, du blandade ihop... du pratar ju om hårdrock.
Jag tror så här, din generation provocerade genom att lyssna på Herreys.
Nej, det är en du är alldeles fortfarande för...
Föräldrarna grät.
Ja. Nej, men Herreys var ju på 80-talet också. Väl. Okej då. Jag lyssnar inte. Det är för tidigt. Det är hårdrocken också. Men däremot så kom det ju hiphop med alla de här grejerna som nu på svenska fanns ju på amerikanska. Det var väl kanske att provocera med. Mm. Men jag vill bara säga en sak kort. Och det är att i Malou, det som många kanske kritiseras eller var mest upprörda över var att det faktiskt fanns en skillnad. Att det kändes som att det fanns en rasistisk, vardagsrasistisk kanske... vinkel på det hela som gjorde folk absolut arga på det. Inte bara att man var upprörd över att det var en unge från orten som rappade om gangstersaker, utan att han fick en annan behandling än vad Einar då som hade varit hos henne tidigare och som har då en känd skådespelare mamma.
Släpper man in arga snickaren i studion, då blir det lite...
Ja, men herregud, vad var det för... Ja, men du... De här artisterna provocerar ju föräldrar, därför att jag har ju barn i åldrar som lyssnar på musiken och pratar med andra föräldrar. Och det är liksom kanske inte att man blir provocerad av att man hör någon säga Glock direkt, utan det som provocerar är att föräldrar inte vet hur man ska förhålla sig, för att vi har också lyssnat på hiphop och vi lyssnar på hiphop och vi vet och så här, att det finns massa saker som är poser och som man leker med och som man också så här, förklarar någon verklighet och berättar någon historia och allt det där. Men man vill inte att ens barn ska göra det. Och man tror inte att Nej. De förstår det. Så man blir ändå upprörd och tycker ändå inte att det känns bra när ens barn går och säger riktigt fula ord i skolan. Mm. Sen finns det en del av det som är extremt sexistisk och som jag inte förstår varför. Nu
fick jag en ny start här. Din dator här.
Nej, men varför det har liksom regrederat så fruktansvärt till liksom väldigt grov sexism. I vissa av de här artisterna har ju liksom texter som jag bara... Men varför finns det här? Varför finns det här 2020? Det
är fascinerande nog...
Så jag är provocerad.
Många, ja, men fascinerande nog även hos kvinnliga artister av den här typen. Lika sexistiska texter. Det blev jag förvånad över. Mm. Men ja, varför finns det? Det ska fan inte jag svara på. Det får du svara på.
Men det, ja, men jag bara önskar att det fanns
det kan liksom, vi ta ett djupare grepp på.
En utveckling som... För det finns så mycket med musik i det här. Det finns så många artister som faktiskt är väldigt... Visar upp en annan, helt annan typ av manlighetsnorm. Och gör skitbra saker. Och fortfarande är svintuffa. Och gör jättebra hiphop. Och jättetungt.
Men liksom. En av svaren i alla fall är väl att det här är ett säkert sätt att provocera föräldrar. Vuxna. Mm.
Ja.
Och är det något som det bästa sättet just nu alltid har gjort från dag ett?
Ja,
ja, det enda och bästa sättet, ja. Absolut. Det popmusiken har gjort från dag ett, första gången Elvis kom in på en scen, är ju att provocera föräldrar, gubbar och gummor.
Ja, men absolut. Så det är en funktion.
Elit.
Ja, och en föräldrageneration. Så att det är så här, absolut. Man kan ju liksom räkna ut det jättelätt. Hur ska vi göra nu för att provocera? Ja, vi gör så här.
Det är så häftigt. Det är så häftigt att knarka och skjuta kompisar.
Mm. Ja, men det är inte lika provocerande.
Nej. Det är för att du bor i en välgödd förort. Nej, nu slutar vi. Och vad ska vi göra nästa gång?
Alltså, vi glömde prata om en grej som jag hade tänkt nämna. Men,
ja, kör.
Jag tänkte faktiskt, eftersom vi har pratat om så mycket gammalt, eller liksom 2019 och så vidare, så tänkte jag ändå, för att vi är ju en aktualitetspodd ganska mycket också, så skulle jag vilja nämna en låt som släpps fredag. Det kanske är fredag nu, när folk lyssnar på det här, men på fredag.
Idag.
Ja, som är alltså Jonathan Johansson. Vår som vän. Vi faktiskt har pratat om nästan tidigare idag. Han skrev låten som Olle Sandén gjorde en cover på tidigare.
Rosa himmel.
Mm. Skitbra. Han kommer med album i vår som heter Scirocco, tror jag. Men han släpper sin singel från den som heter 7 april. Och det är en låt... Säger 7 april dig någonting?
Ja, det vet jag eftersom det var massaken på Drottninggatan.
Ja, precis. Den syftar på just det också. Dagen då det var ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Och han beskriver i den ett möte. Det börjar med att vi ska mötas i Kungsträdgården under körsbärsträden. Och så beskriver han det han ser på vägen dit. Han halvspringer ner för Sveavägen och vad han ser på vägen. Alltså polisbilar och helikoptrar och människor som springer mot honom och sådär. Och liksom... Genom det så finns det jättestark. Det finns jättemycket känslor, han berättar ganska så torrt egentligen vad det är han ser. Men eftersom att vi alla upplevde det på något sätt i Sverige, tror jag, mer eller mindre.
Absolut.
Det finns också en väldigt stressande pulstrumma i låten också, som så här, gör den väldigt... Jag vet inte om du får det, men jag får ju nästan ett sånt PTSD-påslag när, alltså när man nämner den här händelsen. Eller liksom.
Ja,
jag upplevde det. Jag hade en väldigt traumatisk upplevelse.
Ja, det förstår jag. Alltså, jag träffade igår några människor. Och en av dem var där strax efteråt. Mm. Och har gått i terapi för det. Ja. Som hon fick.
Ja.
Och det är... Det är ju ett trauma för hur många människor som helst.
Ja. Nej, men det är ju det. Jag var liksom väldigt nära, inte på Drottninggatan, men jag var väldigt nära med mina barn. Med mina två barn. Och det var det som var jättejobbigt. För att jag liksom hamnade i det här när alla sprang. Jag hamnade liksom i en folksamling av springande, skrikande människor.
Mm.
Och visste inte... hur allvarligt någonting var eller vad det var. Bara,
men det visste ju inte de heller. Det är det som är grejen.
Nej, ingen visste.
När man är mitt uppe i en sån där situation, så vet man inte hur man ska sluta.
Nej.
Och den känslan är vidrig.
Ja, det är vidrigt, man ska ta vägen. Och det kommer ju också en massa samtal om skottlossningar på andra ställen. Ja. Och så här, vi typ gömde oss på ett ställe med barnen. Och jag var så här, visste inte vart man skulle ta vägen därifrån. Vart var säkert. Och då sitter där med sina barn.
Ja.
Det är
ingen lek.
Nej, det var ganska jobbigt. Men det gick ju bra, för oss verkligen. Men jag förstår, jag vet också människor som har gått i terapi, eller fortfarande går i terapi för det här. Så. Hemskt, men det var en bra låt. Ja, det var en bra låt. På det sättet att jag lyssnade nog bara på den väldigt liksom uppmärksamt på vad den handlade om och på texten och vad den gjorde med mig mer än som en poplåt. Sådär. Men jag tycker det är lite intressant för att det kanske kommer nu, eller börjar liksom bearbetas på det sättet genom konst på ett mer... inte liksom akut sätt, utan lite mer så där. Det är ju ändå någonting som kommer dyka upp fler gånger, tror jag, i svensk musik och annan konst också. Eftersom att det är något som har berört många människor.
Bra.
Ja.
Nästa vecka.
Nästa vecka tänkte jag ta med mig lite tankar om vilka artister jag tror kommer prägla 2020. Alltså vilka vi kommer prata om ett år, när vi ska summera.
Bra.
Mm. Det blir kul.
Ses vi. Nu är vi igång igen med säsong 6 och
yes.
Vi kör vidare med den nästan skrämmande regelbundenhet som vi gjorde i höstas.
Ja, vi börjar med det, med schema.
Bra. Tack för idag.
Tack för idag. Tack för att ni lyssnar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.